Välkomna till
Mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin, och också på scen idag, Anna Sandell.
Jajamän.
Jag tänkte på det förra veckan att du sa att du vill bli presenterad som om du vore på en scen. Så jag tänkte att din önskan är ju min lag, som bekant.
Ja, men du kände också att, nu höll jag på att börja presentera och då kastade du dig in också. Du kan inte riktigt släppa.
Gud, det här är, du har kontrollbehov i alla andra sammanhang i livet. Det här är mitt enda.
Ja, det är okej.
Bara när det kommer till presentation.
Det är okej.
Vi sitter hemma hos dig.
Det gör vi.
Saknat dig hela veckan.
Det har jag också gjort. Det är nästan exakt en vecka sedan.
Jag vet, för lång tid.
Det är väldigt lång tid.
Du vill väldigt gärna äta snacks.
Ja, jag ska inte.
Oh, det här är ju verkligen en prövning för oss. Vi kommer dra igenom det här snabbt så att vi får återgå till snacksandet. Vi ska också äta, jag ska första gången någonsin äta icke-havskräftor.
Kräftor? Alltså, jag vet inte.
Men kräftor är ju havskräftor.
Fast,
nej.
Jag håller typ inte med. Jag tror att man säger kräftor om röda kräftor och havskräftor om rosa kräftor.
Och i Göteborg säger man bara kräftor om havskräftor.
Mm.
Ja, nog om det.
Och det är helt sjukt att du aldrig har ätit röda kräftor.
Mm, mm. Ja, det är verkligen... Du lär mig så mycket.
Nej, men...
Jo.
Ja, okej. Okay. Det blir kräftskiva här och sandelska hushållet.
Tänk om du har köpt såna kräfthattar. Ingenting skulle göra mig mer stressad.
Jag hade inte gjort det. Vad fan? Jag hade för bråttom.
Ingenting. Alltså, det är mitt värsta. När man, du vet, kommer till en fest, eller är typ en kräftskiva, och man inser att så här, nej, alla har på sig en kräfthatt.
Men du har aldrig varit på kräftskiva heller?
Jo, det är klart jag har.
Men då har ni inte ätit såna kräftor?
Nej.
Nej, men det är ju, alltså, jag menar, det är ju någonting,
det är... lokalt. Att jag är från Göteborg.
Exakt.
Ja, verkligen. Mm. Men för jag tänkte, jag var också på en fest där alla typ satte på sig kanske så här, men lite så här lustiga halsband, du vet, såna blomhalsband typ. Och min värsta situation är när man, för jag hatar ju sånt, jag får panik av att liksom klä ut mig och vara lite så spexig på det sättet. Det är verkligen inte jag. Jag hatar ju också lekar.
Det är för att du gillar att vara snygg.
Exakt.
Jag vet, klär alltid ut till något sexigt. Sexy nurse.
Verkligen. Slutty cat. Nej, men du vet när man kommer till en fest när alla är så här sköna about it, och så kommer jag som är så här, jag vet ju om att jag måste sätta på mig den här jävla hatten, för annars är man så jävla oskön. Men allt i min kropp skriker nej.
Där är vi olika. Jag gillar ju att sätta på mig en härlig kräfthatt och sådär.
Jag ser fram emot att se det sen. Hur mår du?
Jag mår bra, väldigt bra.
Härligt.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag håller på med ett projekt på jobbet som jag tänker att jag kan, som jag tror faktiskt skulle kunna intressera de som lyssnar, för att det är lite relaterat, en podcast är det, som jag kommer kunna berätta mer om längre fram, som är väldigt roligt,
fram emot.
Väldigt, väldigt kul. Du, innan vi berättar om fall, just det, tre ord.
Oj.
Okej, vi tar 10 sekunder, jag kommer klippa ner dem så ni behöver inte räkna. Okej, jag har. Ska jag börja? Har du? Då säger jag blommor.
Bin.
Blommor, dödsstraff, bibel. Och vad säger du?
Jag säger Kina.
Det säger du alltid.
Nej, tyst. Kina, Kanada, snufffilm.
Nej, Anna, inga snufffilmer. Okej.
Eller ska jag ändra mig?
Nej, men nu har jag redan sagt det. Innan vi börjar, några tips.
Ja.
För förra veckan så pratade vi om några, men jag hade kvar några, insåg jag. I Am A Killer på Netflix.
Har jag inte sett.
Nej, det är då liksom intervjuer med livstidsdömda, eller...
Jo, jag vet, jag har visst sett. Jag har sett ett avsnitt.
Dömda fångar och typ även stories runt omkring dem. Man pratar med familjemedlemmar, kanske med folk som jobbar i fängelset och så vidare. I Am A Killer på Netflix. Mycket spännande. Jag läser ju också boken Mindhunter.
Ja.
Av John Douglas, alltså han som Mindhunter är baserad på. Exakt. Så den håller jag på att läsa och den är ju förstås superspännande. Och sen tänkte jag att vi också skulle tipsa om Instagramkontot Google Mord.
Ja,
tänkte jag på.
Ja.
Det är ett Insta-konto som lägger upp liksom, men rent geografiskt typ, var bilder på var olika fall har ägt rum, både Sverige och internationellt. Och även typ lite andra bilder. Och skriver om fallen.
Ja, och jag fick det skickat till mig från Caroline Stenvalls. Jag har sett kontot.
Ja.
Punkt först har jag sett det.
Ja.
Och sen så var det den personen tror jag då, skickade bilder från Caroline Stenvall-platsen.
Oh.
Den har jag ju sett såklart. Men det var ju ändå...
Ja. Det tycker jag, om man vill typ ha lite mer true crime i sitt instaflöde, så
Good.
Tycker jag att man kan följa Google Murd.
Absolut.
Som jag brukar säga det.
Mm.
Vad letar du efter?
Jag kollar en grej på Instagram. Ja, men det är tips som jag har som jag håller på att kolla upp.
Okej, kolla upp.
Jag är klar, jag har hittat det. Jo, men det är ju så otroligt att jag fick ett message på Instagram.
Det är kul att tänka att det var det som var otroligt.
Men det är typ otroligt för jag hittar dem inte alltid. Eller jag glömmer bort att titta. Så att jag har flera olästa där. Eller vet, som ligger så. Så att, men sen så var det någonting som fångade mitt öga med det här. Så jag läste det. Jag har inte hunnit läsa alla. Och då så skrev hon tjejen.
Som hörde av sig.
Som hörde av sig. Att hon, liksom jag, gillar GV.
Mm.
Så hon ska skicka ett GV-print. Alltså,
hon målar.
Hon målar jätteroliga och, eller roliga och jättefina grejer.
Berätta, beskriv GV-printet.
Precis, för då kastade jag mig in för att se vad det var för härligt. Jag älskar ju få presenter och jag älskar GV, så det var liksom en bra kombo. Och då är det liksom en man ser liksom GVs, den här klassiska GV-påsen när han sitter vid ett bord och så här tänker med handen så här.
Men lite
med bara överkropp. Och så står det GV is my daddy. Så glad.
Det är en av de roliga sakerna jag har hört.
Och det är så fint och allting hon gör. Jag gick in, hon har en ticktail-affär som heter Carita Ritar. Som
där, man kan köpa.
Där man kan köpa.
Så där kan man också köpa sitt eget GV-print.
Exakt.
Men gud, det
så gör det.
Fy fan vad roligt.
Och om ni inte gillar GV så finns det massa andra fina grejer som hon gör också som man kan köpa.
Jag längtar otroligt mycket tills jag får se det IRL.
Jag vet, jag med. Och jag blev så glad. Alltså jag blev så glad.
Det är
så
verkligen...
det var mitt tips.
Ja, så himla bra. Carita Ritar.
Carita Ritar på TikTok.
Så jävla bra. Köp era GV-prints eller era andra prints. Vi kör.
Vi kör.
Jo, när vi släpper det här avsnittet så är det 4 dagar, 5 dagar kvar till riksdagsvalet.
Ja.
Så att jag tänkte att det kan vara bra att påminna om vad som kan hända om rasism får genomsyra ett samhälle och därigenom ett rättssystem.
Väldigt bra. Ska du göra förintelsen? Jag skojar, det var ett jättebra val av brott.
Nej men, det har vi ju pratat om att så här, vilka fall som går till domstol och vilka som döms där påverkas redan av typ sexism och rasism i vårt samhälle idag. Så jag tänker att man kan fundera lite grann kring om det är någonting man vill främja eller motarbeta när man går till vallokalen på söndag.
Bra.
Så idag tänkte jag då berätta om George Stinney.
Mm-hmm.
Som är en av de yngsta i amerikansk historia som har avrättats.
Okay.
Och det har typ gått runt en så här, lite, alltså jag upptäckte det för att jag typ såg en liksom en Facebook-post om det.
Mm.
Så det har varit liksom en sån lite så här viral, du vet, story som har gått runt om honom. Så började jag läsa på om fallet och det är riktigt jävla obehagligt och sjukt och läskigt. Och väldigt intressant också förstås, så där som de så. Fallen man gillar är typ. Mm. Så den 23 mars 44 är 11-åriga Betty June Binnicker och 8-åriga Mary Emma Thames ute och letar efter blommor i Alculo, South Carolina.
Mm-hmm.
Och det är då inte särskilt förvånande kanske en sjukt segregerad stad. Vita och svarta går i olika skolor, olika kyrkor. De bor på varsin sida av järnvägen. Är typ så här.
Det
är
när liksom, var det här? Förlåt.
44.
44.
Ja. Mm. Så att de bor i den här staden på liksom den vita sidan och lever ett vitt liv, eller vad man ska säga, för det är verkligen så segregerat. Men här bor också då 14-åriga George Stinney Jr. som bor med sin familj. De består av pappa då George Senior, mamma Amy, storebror John, lillebror Charles och småsystrarna Catherine och Amy. Så det är liksom Amy mamma och Amy dotter. Mm. Ja. George senior jobbar på den lokala kvarnen och huset de bor i tillhör hans arbetsgivare. Mm. Så det är vår setup. Och samma dag som Betty June och Mary Emma cyklar runt i området och letar efter blommor, så leker George och hans lilla syster Amy i deras trädgård. Och när de två då flickorna typ åker förbi så stannar de till för att de letar efter en blomma som heter Maypops. Mm-hmm. Så de bara, vet ni vart det finns Maypops? Det är tydligen passionsblomma. Jag vet inte ens vad det är. När man
jag ser
passionsblomma.
Framför mig en smörblomma. Men en smörblomma är ju en smörblomma.
Jag ser framför mig en blomma som ser ut som en passionsfrukt. Men det är nog bara för att jag har begränsad fantasi.
Jag ska googla, får jag det?
Ja, du får det.
Ja, jag lyssnar runt samtidigt för jag kan göra två saker samtidigt.
Absolut, skryt, skryt, skryt. ja, George och Amy säger då att de inte vet var de här blommorna finns som de letar efter. Och innan flickorna cyklar vidare på sin jakt så säger de typ så här, men vi cyklar ner till järnvägen för där brukar det finnas, så kan vi dra dit och leta liksom. Det är sista gången någon ser Betty June och Mary Emma i livet.
Ja. Ganska likt en passionsfrukt fast ändå inte. Om en passionsfrukt var en blomma.
Just det. Bra.
Fortsätt. Det är sista gången man ser dem i livet.
Ja. Så när flickorna alltså ganska senare under kvällen fortfarande inte har kommit hem, så blir deras föräldrar förstås oroliga. Och snart är man igång och letar som fan. Typ. Alltså skallgångskedjor, polisen kopplas in och så vidare.
Är de vita?
Flickorna är vita, exakt. Och George och hans syster är då svarta. Mm. Med bland de sökande så finns bland annat Georges pappa George Senior. Men typ så här, i princip hela stan är med. George Senior är också med för att alla som jobbar vid kvarnen typ kopplas in. Så de letar super, super mycket. Men man hittar dem inte på hela kvällen och man hittar dem inte på hela natten. Men så vid 7:30 på morgonen dagen efter får man syn på fotsteg och snart så alltså fotspår heter det.
Mm.
Tack. och snart hittar man då Mary Emma Thames och Betty June Binnicker i ett vattenfyllt dike.
Mm.
Båda två har utsatts för våld med trubbigt föremål. Och man tror att, du vet att en så här gammal järnväg, så är det såna här stora typ spikar. Alltså den ser verkligen ut som stora spikar. Fast, ja,
så typ bultar.
Ja men exakt. Mm. Man tror att det är en sån som används för att döda dem. Och de har då dött till följd av skallfrakturer.
Inga övergrepp?
Nej. Vi kommer till det mer senare, men nej. Deras kroppar hittas då på den sidan av järnvägen som afroamerikanerna bor på.
Mm.
Och det finns lite olika förklaringar till det här beroende på olika vart man läser. Alltså det är ju väldigt länge sedan förstås. Men på ett eller annat sätt så blir polisen intresserade av George Stinney. Och jag läste någon grej som är så här att han hade typ sagt till sin pappa, eller man hade till och med sagt till polisen, du vet så här, men de är nere vid järnvägen. Mm. För att de hade ju sagt att de skulle till järnvägen och leta efter blommor liksom. Så det kan vara, du vet att det är någon sån grej liksom. Men på något du vet så här, någon annan stod att så här, han hade setts där nere eller whatever liksom. Mm. Men hur som helst så dyker polisen upp hemma hos familjen Stinney timmar efter att Betty June och Mary Emma har hittats. Och snart är då George, 14 år gammal, 155 cm lång och 40 kilo tung, gripen för mordet på de två flickorna. Och först så grips också Georges bror John, som jag tror är storbror. Men han släpps ganska snart, men det gör inte George. Han sitter häktad och kommer inte få träffa sina föräldrar alls innan sin rättegång.
Men gud, 14 år.
14 år. Alltså, han är verkligen ett litet barn. Alltså bilderna är så här.
Alltså en 14-årig kille är ju ett barn. Verkligen.
Ja, nej, och så jag kan visa det hans mugshot sen. Alltså det är verkligen så här, det är verkligen ett litet barn.
Mm.
Och det är, offren är också små barn liksom. Inom en timme efter att man har gripit George så säger polisen att han har erkänt. En av poliserna antecknar: I arrested a boy by the name of George Stinney. He then made a confession and told me where to find a piece of iron about 15 inches where he said he put it in a ditch about 6 feet from the bicycle. De hade med sig en cykel då, de här flickorna som de också hittade. Men det är liksom allt som finns. Alltså George har inte skrivit under något statement eller någonting, utan det är så här, det är det man har på det erkännandet, är att den här polisen har skrivit den här anteckningen då. Och polisen påstår då att han har berättat, alltså George har berättat att han vill ha sex med Betty June, men att han inte kunde det förrän han mördade Mary Emma. Så det har han, ska han då ha gjort först, men när Betty June inte heller ville ligga med honom så mördar han henne också. Och båda, om man sagt, ska ha slagits med den här stora bulten eller spiken. Ingen av flickorna har blivit våldtagna, men det finns typ några records som säger att där, Betty June hade typ blåmärken nära sitt underliv. Liksom. Ja. I förhöret med George, återigen 14 år gammal, är varken en förälder eller en advokat med. Alltså han är helt ensam. Det finns de som säger typ att så här, de bara, du vet, muta honom med mat, muta honom med glass, typ, alltså liksom, ja, verkligen så manipulerande. Det är bara, det är han och så här flera vita manliga poliser i det här rummet. Och det här är då lite drygt 20 år innan det blir lag att informera, du vet, the Miranda rights, att man måste säga, you have the right, right to remain silent. Mm. Det kallas ju då för the Miranda rights, och då hamnade det på ett litet sidospår. För att det var, men det var inte in place då, så det var ingen som sa såhär, du har rätt till en advokat. Sen, ett barn kanske fortfarande inte fattar, men såhär, de behövde inte ens informera om att han hade den rätten. Och det, alltså att det heter så är på grund av ett fall där en man som heter Ernesto Miranda erkände kidnappning och våldtäkt, men hade inte blivit informerad om sina rättigheter tidigare. Typ. Mm. Så det blev ett sånt fall, du vet, Miranda versus Arizona. Och det resulterade i att polisen alltid måste informera om att man har rätt till en advokat och inte behöver säga något. Och så, ja, så. Mm. Så, när folk i stan får höra då att George Stinney är ansvarig för morden, så går det liksom från sorg och chock och du vet så, till ren och skär jävla ilska. Man vill verkligen lyncha George. Alltså det är verkligen så här, man är ute efter blod, man vill storma fängelset, storma häktet liksom. Så polisen flyttar honom till en annat häkte som ligger 8 mil från hans hemstad. Och George, så fort typ som han grips, så får också hans pappa sparken från sitt jobb. Och om du minns, deras hus hade de på grund av hans jobb, så de har inget hus heller. Och de uppmuntras också att lämna stan för att undvika att bli lynchade. Och så började det gå rykten om George, att han ska typ ha varit en sån mobbare som slogs i skolan. Att han en gång hotade en typ av liten flicka med en kniv. Och typ familjen bara säger så här, det är inte sant. Någon kvinna säger att han hotade och mördade henne och hennes kompis dagen innan morden begicks. Alltså det är så här, det bara eskalerar mer och mer och mer och mer och mer. Liksom. Så under tiden han då väntar på rättegång, sitter han isolerad. Alltså han förhörs ensam. Han liksom lever ensam. Han sitter i en jävla cell där. Han får liksom inte träffa någon. Och jag tror typ inte, alltså det känns inte som att det går att sätta sig in i det som vuxen, och ännu mindre när man är 14. Ett barn och inte fattar någonting. Alltså man förstår jävla ingenting liksom. Hans enda tröst är en bibel. Det är den han har liksom. Mm. Och den har han med sig hela tiden. Alltså det finns bilder från när de typ flyttar honom till olika ställen. Han går alltid med en bibel i handen liksom. Så, nästan precis en månad efter morden, den 24 april 44, är det dags för rättegång. Mm. En månad efteråt. Mm. Det är så jävla kort tid. Och rättegången äger då rum i samma county där morden har begåtts. Så du kan ju tänka dig ungefär den liksom stämningen. Alla känner till det. 1500 personer kommer till domstolen för att se hans rättegång. Men svarta människor är förbjudna. Ja. Så det är liksom 1500 vita människor som är där. Och hans familj har ju då mer eller mindre drivits från stan. Så de är inte heller där. Och de kommer, alltså, du vet, han är liksom helt ensam fortfarande. Hans advokat är en 30 år gammal man som aldrig haft ett brottsmål i rättegång. Mm. Och han har börjat satsa på en politisk karriär. Mm. Så han vill ju inte uppröra de som är där. Såklart. Han är ute efter typ deras röster. Så att det är så här. Ja, det är klart som fan. Han ville nog uppfylla det han var tvungen att göra som advokat. Ja. Men inte mer än så. Liksom.
Alltså jag tänker på hela tiden på den The Green Mile.
Just det.
Och To Kill a Mockingbird.
Mm. Ja. Verkligen. Verkligen så. Och det blir liksom, alltså det blir bara värre.
Mm.
Klockan 10 på morgonen så börjar jury selection. Och åklagaren säger nej till 4 potentiella jurymedlemmar och försvararen säger nej till 8. Så när klockan är 12:30 har man sina 12 medlemmar. De är liksom, det är såklart. Det är 12 vita män från området som ska avgöra huruvida George Stinney ska liksom, ja, vad som ska hända med honom. Ingen, alltså advokaten protesterar inte mot det här, ingenting. Och det var ganska intressant för att typ så här, jag läste en artikel, man hamnar på så mycket, eller det var så mycket som var så spännande och deprimerande och som man ville typ ta in. Så jag läste om racial bias vid när man väljer jury.
Ja.
Att men det är väldigt, väldt ofta som svarta döm, alltså väldigt bort.
Mm.
Och typ hur det påverkar rättssystemet.
Mm.
För att jag menar, jurysystemet är ju helt galet.
Mm.
För det handlar ju om vem man kan identifiera sig med. Det är djupt deprimerande. Så, 2:30 börjar rättegången. Alltså, vi är fortfarande på samma dag.
Mm.
Fortfarande bara en månad efter det
här. Så sjukt.
Och åklagarens starkaste bevis är då George erkännande, citattecken. Och att man också lyfter fram typ det vidriga att han mördade Mary Emma för att kunna våldta Betty June. Mm. Du vet att det är liksom så här, att det lyfts fram.
Blir, ja.
Trots då att det inte finns några bevis på att någon av flickorna faktiskt har utsatts för sexuellt våld. Polisen som hittade flickorna vittnade om hur de typ låg i diket, hur de hittade Betty Junes cykel och typ vilket fruktansvärt våld de utstått. Vilket de verkligen, verkligen har. Och det är fruktansvärt
alltså, det är
att
det hände. Det som har hänt med flickorna.
Ja.
Det är ju ingen som inte tycker det.
Men typ ett gigantiskt fel gör liksom inte det andra ett gigantiskt...
Nej.
Så. Betty Junes syster vittnar och det gör också då läkaren som har undersökt kropparna. Han berättar att Betty June har fått 7 slag bara mot sitt huvud. Bara 2 gånger så hårt att det blev ett hål i skallen. Alltså
men
det är
Gud.
Vansinnigt våld. Och så kom ihåg återigen att han är 1,55 lång och väger 40 kilo.
Mm.
Han säger typ så här: vi har inte hittat något bevis för sexuellt våld, men vi kan inte utesluta den möjligheten.
Mm.
Ja.
Det kunde man kanske inte då.
Nej, och med... grejen är också att de hittades i ett vattenfyllt dike.
Ja.
Så att jag tänker, och typ där man hade legat där ett tag. Så det är så. Mm. Försvaret kallar inte några vittnen. Utan målet är liksom bara att lyfta fram argumentet så här: han är ett barn, han förstod inte konsekvenserna och därför kan han inte dömas. Men i South Carolina räknas alla över 14, alltså vid den här tiden då, räknas alla över 14 år som vuxna.
Mm.
Och George var 14 år och 5 månader när brotten begicks då. 2,5 timme efter att rättegången börjat drar sig juryn tillbaka för att överlägga. Alltså, vi är fortfarande på samma dag. Det är så jävla sjukt. 10 minuter senare kommer han tillbaka och lämnar sitt besked. Och George Stinney är då skyldig och domaren dömer honom till att dö i elektriska stolen.
Men gud.
På en dag, 7 timmar, har juryn valts ut. Hela rättegången passerat och George har fått sin dödsdom.
Mm.
Och han har då lite drygt 2 månader kvar att leva. Fy domen fan. Överklagas inte.
Nej. Nu gud vad hemskt.
Okej, så George familj, lokala kyrkor och NAACP, vilket betyder National Association for the Advancement of Colored People, en organisation som då arbetar för afroamerikaners rättigheter. Representanter från typ företag och random medborgare i 100-tal försöker typ få guvernör Allen D. Johnston att benåda pojken, alltså på grund av hans ålder och typ i döma honom till livstidsfängelse.
Mm.
Men det finns då också förstås andra grupper i samhället som kräver att avrättningen ska ske som planerat. Och de får då sin vilja igenom. I sitt statement så säger då Allen D. Johnston att George hade mördat Mary Emma för att kunna våldta den äldre Betty June. Och sen även våldtagit henne efter att han mördat henne. Alltså. Återigen, finns ingen bevis. Han säger också att George kom tillbaka 20 minuter senare och försökte våldta Betty June igen, men att det inte gick för att hennes kropp var för kall.
Oh!
Den 16 juni 1944, 83 dagar efter att Betty June Binnicker och Mary Emma Thames mördades, så leder då fängelsevakter George Stinney Jr. till elektriska stolen. Sen han greps har han fått träffa sin familj en enda gång. I övrigt har han varit isolerad. Jag tror han fick träffa typ någon pastor, men det är liksom... Han har med sig sin bibel till sin avrättning. Men problemet är att när han sätter sig i stolen, alltså den är ju gjord för en vuxen person.
Men gud.
Så allting är liksom...
Hur mycket starkare än vad det
ska? Nej, men han är ju för liten.
Ja, han når inte...
Du vet, inget passar. Han når inte upp till den grejen man ska ha på huvudet. Nej. Så tar de bibeln ifrån honom, lägger den på stolen. Och sen får han sitta på den som en kudde för att liksom kunna nå upp till det här. Mm. Alla spännen är för stor. Alltså allting... och masken som täcker hans ansikte är också för stor. För det är också en vuxen persons mask liksom. Så när strömmen då går genom hans kropp så trillar liksom masken av. Typ. Så 4 minuter efter att man inlett avrättningen så dödförklaras George Stinney, och han är då en av de yngsta som någonsin avrättats i USA, åtminstone i modern tid. Så 2004 hoppar vi fram rejält. Så läser då George Frierson, som är historiker som växte upp i Alcullo, en artikel om George Stinney och börjar göra research om fallet. Och snart får han typ med sig flera advokater och de börjar liksom gräva i all den här jävla skiten. Mm. Och ju mer de gräver desto mer säkra blir de såhär, ja, det här är ju helt sjukt typ. Och de vill öppna fallet igen och förhoppningsvis då få George frikänd postumt. Mm. De har också fått höra att en annan man erkänt morden på sin dödsbädd 3 år efter att det hände.
Mm.
Och hans pappa var typ en person som hade så här inflytande.
Ja, såklart.
Så 2013 söker man på uppdrag av Stinney-familjen en ny rättegång då för att visa att de faktiskt inte har något som bevisar att George är skyldig. Och dessutom säger hans syskon att så här, vi var med honom, vi lekte med honom när det här ska ha hänt typ.
Mm.
Och en medfånge som pratade med George, han fick träffa några i fängelset då, med George innan han blev avrättad, berättade, eller han säger att George berättade att han blev så här tvingad att erkänna.
Mm.
Men det blir ingen ny rättegång för George, utan istället så bestämmer domaren Carmen Mullen i december 2014 att Georges dom ska kastas ut, eftersom oavsett om han var skyldig eller inte så hade han inte fått en rättvis rättegång. Alltså hans så här Sixth Amendment right hade kränkts liksom. Och domaren menar också att George erkännande aldrig borde räknas som bevis. Så, 70 år efter att han avrättats får då George Stinney och hans familj åtminstone någon slags jävla upprättelse.
Mm.
Även om det förstås är en super klen tröst i typ en av de värsta historierna jag någonsin hört om.
Gud vad hemskt.
Ja, det är verkligen...
Det är så jävla hemskt, och det som är hemskt är också att det, typ, man blir, det känns inte som att jag ens blir förvånad.
Nej.
Alltså jag, liksom, det är så hemskt så att man blir helt matt, och det är typ ingen överraskningsfaktor för att man blir så, det är så här, såklart.
Nej, och jag menar det är ju samma, vi ser ju den här skiten i rättssalar även idag liksom. Mm. Det är bara typ att så här, han blir en så stark symbol för att det är så här, det är en liten pojke. Mm.
Usch vad hemskt. Elektriska stolen är så himla läskig.
Old Sparky. Nej, jag vet. Det är, allt med det här är typ det värsta jag läst. Mm. Och också, som jag också tycker är så jävla hemskt, är typ där någon mördade 2 små flickor och inte dömd för det.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Alltså det är också det.
Verkligen.
Allt med det är så jävla vidrigt.
Så hemskt.
Så jag tänker inte bara att man kan tänka på det.
Verkligen. Bra gjort.
Vem?
Du.
Ja.
Okej. Om du hade ett gammalt fall så har jag ett ganska nytt.
Mm. Spännande. Kul. Så lätt spänd, höll jag på att säga.
Det är ganska spännande. Den 24 juli 1982.
Det var inte så nytt.
Nej.
Föddes.
Förlåt. Föddes en person som döptes till Eric Clinton Kirk Newman i Scarborough i Ontario i Kanada. När Eric var 21 år gammal. Jag vet inte någonting om hans uppväxt egentligen. Nej. Men när han var 21 år gammal så började han dyka upp i olika porrfilmer. Han började då jobba som strippa och även som eskort. Och utöver de här 3 yrkena så verkar han ha modellat lite grann.
Mm, mm.
Han var också med i en kanadensisk reality-serie som heter, eller hette, jag vet inte om den finns, Cover Guy, som verkar vara som ett toppmodell. Har du sett det?
Nej. Får jag bara... Ja.
Du vet.
Magnara.
Mm.
Oh! Det här fallet... Ja, så glad att du gör det här.
Han var då med i en kanadensisk reality-serie som heter Cover Guy, som är som toppmodell fast för killar, där de tävlar om $1,000 i cash, en photoshoot, ett års medlemskap i gymmet Good Life Fitness Club och att få vara på omslaget av About Magazine.
Cover Guy är ett otroligt namn.
Ja, det är någon sån...
cover guy.
Det verkar också som att det här programmet har funnits i Sverige under någon gång. Jag har inga minnen av det. Så att jag vet, det gick kanske på någon sån konstig kanal. Och Eric genomgick också massor av plastikoperationer och ställde också upp i ett program som heter Plastic Makes Perfect under 2008 eller 2009, för jag har skrivit båda siffrorna.
Bra.
Under år 2005 började Eric glida in på brottets bana. Han dömdes då för urkundsförfalskning och för bedrägeri, för han hade låtsats vara en kvinna, vet inte exakt hur, och ansökte om kreditkort, och så gick han lös på någon shopping spree där han spenderade mer än $10,000. Men han erkände sig skyldig till de här anklagelserna och dömdes till 9 månaders villkorlig dom. Där jag först hade skrivit när jag liksom höll på att läsa artiklar om det här, frivillig dom. Som så bara, det kan inte stämma att det heter det. 9 månaders villkorlig dom. Och efter den här domen så bestämde han sig för att det var dags för en förändring i hans liv. Och han bestämde sig för att byta namn. Så den 12 augusti 2005. Bytte han namn till Luca Rocco Magnotta.
Vilket är det porrfilmigaste namnet jag någonsin hört.
Ja, och han har ju haft en hemlig önskan om att vara italienare. Ja. Tänker jag, utan att känna honom.
Inte så hemlig, va?
Och ett drygt halvår senare så ansökte han om konkurs. Och han hade då $17,000 i skulder.
Aj då.
Det är inte som Lyxfällan som jag såg för några veckor sedan. Där det var ett par som gemensamt hade 1 miljon i skulder på bara... Alltså kreditskulder. Så inga så bolån, inga studielån. Bara kreditskulder. 1 miljon. För att han var spelmissbrukare.
Aj, vad sorgligt.
Så mörkt. Gud, älskar vad... och hatar det programmet.
Ah, gud vad sorgligt.
Och han, Luca, höll på massor på sociala medier och på internet in general. Och han skapade massa olika konton där han låtsades vara olika personer. Och han planterade så massa olika rykten om sig själv. Ett sådant rykte var att han, Luca då, skulle haft en relation med Carla Homolka.
Just det.
Som vi har pratat om här, väl? Jag tror att det är jag som har gjort det.
Ja.
Och hon då begick ju tillsammans med sin man massa våldtäkter och mord, bland annat på hennes syster. Så hemskt. De hade ju inte haft en relation, utan det var ju bara något rykte som han startade.
Gud, om man ska ljuga om att man har varit ihop med någon, kanske välj
så konstigt
någon annan.
Och det vi ska senare visa att han hade upp till 70 olika Facebook-konton och 20 olika hemsidor som var registrerade under hans namn med olika
så innehåll. Utmattande.
Så konstigt. Det som händer i maj 2012, då korsas Luca Magnottas väg med den kinesiska utbytesstudenten Lin Yun. Ingen vet hur de har träffats. Lin Yun kommer från Wuhan i Kina till Montreal i juli 2011. Mm. Där han då kallade sig själv för Justin Lin istället. Och Justin, eller Lin, pluggade på Concordia University där han läste computer science och ingenjörskonst. Vet inte om det är rätt ord. Han läste till ingenjör. Och så jobbade han extra, som vi alla vet vad det betyder när man jobbar extra, som butiksbiträde i en närlivsaffär. Och de träffas då i maj 2012. För den sista gången man ser Justin Lin i livet är när han går in i Luca Magnottas hus.
Övervakning.
Övervakningskameror.
Yeah.
Hans kompisar fick ett sms från honom klockan 21 samma kväll. Men det är det sista som är livstecken från honom. Hans chef i den närlivsbutiken där han jobbar tyckte att det var konstigt när han inte dök upp på jobbet dagen efter. För han var liksom en skötsam person. Så han kontaktar hans kompisar som åker till hans lägenhet. Och sen anmäls han försvunnen först 5 dagar senare.
Oh.
Så den 29 maj. Och det som händer nu är väldigt läskigt och obehagligt.
Jag håller i mig.
Ja. Den 25 maj dyker en video upp på en hemsida som heter bestcore.com. Det är en kanadensisk hemsida som visar upp olika sorters av liksom våldshandlingar och läskiga saker. Och videon är 11 minuter lång och heter One Lunatic, One Ice Pick.
Vilket ju är...
Two Girls, One Cup.
Men också, ja, men, kanske, men också Three Guys, One... One Hammer, som ju är de Tinoprotrotrusk Maniacs.
Exakt. Mm. Men för det känns som att man döper filmer sådär på det. För du vet väl vad Two Girls, One Cup
ja,
är?
Ja, det är klart jag vet. Min bästa.
Jag vet. Nej, men det känns som ett klassiskt namn.
Ja.
Men den här heter One Lunatic, One Ice Pick. Och i videon ser man en man som är fastbunden vid en säng. Och när han ligger där så blir han huggen upprepade gånger av en ishacka och en kökskniv. Han blir sedan styckad på filmen och sedan får man även se nekrofili utföras på något sätt på kroppen. Jag vet inte mer och har inte forskat närmare i vad det är för typ av nekrofili. Förövaren som man ser i filmen använder en kniv och gaffel för att skära i kroppen och sedan matas delar av kroppen till en hund.
Ah, det är så grovt.
Det är så hemskt. Någon kanadensisk myndighet, oklart vilken, ska ha fått en längre version på, skickat till sig också, där även kannibalism utförs. En dag senare, alltså den 26 maj, två dagar efter han har försvunnit, försöker en advokat att anmäla den här filmen till Toronto-polisen, men ingenting händer direkt. Och han försöker också anmäla till FBI, men av någon anledning så går liksom anmälan inte igenom.
Ja.
Även folk som såg den här filmen på den här sajten Bestgore försöker anmäla den. Men liksom, det händer ingenting.
Det är liksom illa när de som har gått in på en sajt som heter Bestgore det här var lite för great gore.
Men polisen skulle ju då senare kunna konfirmera att filmen faktiskt var en autentisk film. Några dagar senare, nämligen den 29 maj klockan 11.00 levereras ett paket till huvudkontoret för The Conservative Party of Canada. Paketet luktade illa, det hade ett rött hjärta på sig och det var även nedfläckat med blod. Paketet som de tog emot innehöll en vänsterfot. Samma dag så stoppades ett paket, ett annat paket som var på väg till det liberala partiet. Det innehöll någonting annat.
Mm, någon annan kroppsdel liksom.
Ja.
Du bara, nej, det var en helt annan.
Nej, precis. Det innehöll en bok. Så spännande. Någon annan kroppsdel.
Ja.
Samma dag igen då, fortfarande 29 maj, hittar en vaktmästare en resväska utanför ett hus i en gränd som innehåller en ruttnande torso. Den här vaktmästaren hade sett väskan första gången redan fyra dagar innan, men då liksom inte brytt sig om att undersöka den, för det var typ sopor. Det stod liksom tillsammans med sopor.
Men det typ hade börjat lukta, eller?
Jag vet, alltså han approachade den på något vis. Ja. Den ruttnade ju, så antagligen så liksom... Jag tänker att jag inte hade vågat öppna en resväska som luktade. Nu vet jag inte hur ett ruttnande lik luktar, men jag kan tänka mig att det luktar skitilla.
Mm. Nej.
Jag hade inte vågat öppna det.
Inte jag där.
För att oavsett om det inte hade en kropp där så hade det kanske varit typ...
Sopor. Det var äckligt.
Mm. Så när väskan hade hittats där så kallades polisen dit såklart. Och då undersökte de gränden och där hittade de human remains. Vet inte vad. Exakt. Blodiga traser och även papper som identifierade den misstänkte förövaren.
Va?
Vet inte vad det är för papper. De hittade också både vassa och trubbiga föremål som har använts, förmodligen hade använts i mordet. Och det var massa blandade redskap. Polisen kom även åt övervakningsfilmer från en kamera som satt inuti en av byggnaderna runt omkring. Och övervakningsfilmen visade en misstänkt person som bar dit flera sopsäckar.
Mm.
Och personen på filmen var då såklart, som vi alla fattar,
Luca Magnara.
Mm. Och han hade även setts på övervakningsfilmer från ett postkontor där han hade postat de här paketen. Så klockan 11:30, och det här är förmodligen nu när jag tänker efter kanske Luca Magnottas hus, men det framkom inte så tydligt.
Nej.
Men jag tänker att det är det. Och klockan 11:30 den natten så söker polisen igenom den lägenheten som han hyrde. Och han hade flyttat ut några månader tidigare, men hyran var betald ända fram till 1 juni. Mm. Så den var fortfarande hans. Men lägenheten var nästan helt tömd på grejer, men de hittade blod på flera olika saker, typ mattan, kylen, bordet och även på badkaret.
Mm.
Och på insidan av en dörr hade han klottrat med så här röd spritpenna och skrivit "If you don't like the reflection, don't look in the mirror. I don't care." Jag vet inte riktigt vad det betyder.
Nej, jag tyckte bara det var töntigt.
Det var töntigt. Ja. Och den 30 maj identifierades de här kroppsdelarna och man insåg då att det var samma man som man hade sett på filmen och att det då var Lynn Justin igen. Och de visste ju då att det var Luca Magnotta och han hade däremot flytt. Så han var inte så lätt att track down. Mm. Och tillsammans med det här paketet som hade hamnat hos det konservativa partiet fanns en lapp som berättade att det var 6 kroppsdelar som hade skickats iväg och att han skulle mörda igen. 3 andra paket innehöll också lappar. Men man vet inte vad det stod på dem. Läste jag först. Sen forskade jag vidare. Och så lyckades jag hitta vad det stod på en lapp. Där det stod: "Roses are red, violets are blue. The police will need a dental records to identify you." Det känns som en så här klassisk dålig mordfilm att just använda den.
Men jag tycker att han känns som en sån person som säger så här: "Good girls go to heaven. Bad girls go even further." Eller typ så här: "Bitch, babe in total control of herself." Så tycker jag att han känns.
Det är säga, precis så.
Som en jävla tant.
Precis så.
Med coola slogans.
Exakt. Cirka 2 veckor efter mordet dök 2 paket upp på 2 olika skolor i Vancouver. Och ett av paketen innehöll en fot, alltså höger fot, och den andra innehöll en hand. Och båda paketen hade skickats från Montreal. Hur han hade valt ut de här skolorna, det vet jag inte.
Nej.
Även om man tidigare hade liksom identifierat att det här var Linjun, så var det först den 13 juni som det bekräftades med hjälp av DNA från hans familj. Och den 1 juli hittades hans huvud på en sjökant i en park i Montreal. Och dit hade polisen hittat med hjälp av ett anonymt tips. Det kan ju ha varit en bara en vanlig tipsare, eller ska det ha varit han? I don't know.
Yeah.
Och som jag sa så hade ju Luca flytt. Och polisen gick snabbt ut med en efterlysning med Interpol bland annat. Och där efterlyses han för mord, för att ha skändat en kropp, publicerat obscent material, postat obscent innehåll. Det här alltså har jag översatt, så att det kanske finns andra korrekta termer. Opassande och omoraliskt material hade han då lagt upp på internet.
Och även så...
Och att han hade trakasserat Kanadas premiärminister och flera andra medlemmar i parlamentet.
Och skrivit dålig stora air quotes poesi.
Ja. Så Interpol bland annat då gick ut med en red notice för honom. Att han var efterlyst.
Mm.
För samma dag som Magnotta hade begått morden tog han en flight från Montreal till Paris. Där han använde sitt egna pass på resan. Hans telefon spårades till ett hotell i en förort till Paris. Men när polisen kom dit så hade han hunnit stycka därifrån.
Mm.
I hotellrummet hittades porrtidningar och en kräkpåse.
Mm.
Han gjorde liksom grejer i Paris, men inget brottsligt.
Louvren.
Typ. Och liksom känns som att han typ raggade omkring där lite.
Mm.
Han hade då, när han lämnade Paris, använt ett pass med ett falskt namn. Där han hette Kirk Trammell. Nej, han checkade in under det namnet, Kirk Trammell. Men när han var klar i Paris så hoppade han på en buss som tog honom till Berlin. Den 4 juni hittade den tyska polisen honom på ett internetcafé i Neukölln i Berlin. Där han höll på att läsa artiklar om sig själv.
Men jag blir tokig.
Ja, men också att han sitter på ett internetcafé. Nej, men det är 2012.
Ja. Du tänker att han borde haft en egen dator.
Ja. Men att han sitter själv och läser om sig själv.
Ja, det är klart han gör.
Så jävla äckligt.
Mm.
Och först försökte han säga att han hette massa olika saker. Han ville liksom inte erkänna att det var han. Men till slut sa han vem han var. Och han blev då häktad i Berlin. Där han satt i 2 veckor innan han till slut överlämnades till kanadensiska myndigheter. Den 19 juni var Magnotta i rätten för första gången via videolänk av någon anledning.
Mm.
Och han hävdade sig då inte skyldig till brotten.
Men bara, du har gjort allting för att visa att det var du. så kanske bara...
Idiot. Mm. Den 11 mars 2013 påbörjades en preliminary hearing i rätten. Och de hade i rättegångar vittnade massa vittnen.
Bra, Anna.
Det var så massa forensic personer på, du vet, patologisk och allt sånt där. Och folk som var specialister på blodfläckar och på att återställa data som man har försökt radera. Mm. Och även filmmaterial visades upp i rättegången. Och både Luca och Linds pappa bröt ihop flera gånger under rättegången. Den pågick i 12 veckor. Och Luca och hans försvarsadvokater hävdade flera, liksom, att han hade mental disorders. Och att han då inte skulle kunna dömas för det.
Mm.
Och medan åklagaren då hävdade att mordet var organiserat och överlagt av Luca. Och han, åklagaren sa att han var purposeful, mindful och ultra-organized and ultimately responsible for his actions.
Ja, bra.
Juryn överlade sen i 8 dagar och kom fram till att han var skyldig på alla punkter. Och han dömdes till livstid med möjlighet till parole efter 25 år.
Hmm.
Väldigt konstigt.
Mm.
Och till this day så vet man inte hur de två har stött på varandra. Vilket är ett jävla mysterium.
Ja, för att det är inte det att han jobbar i närheten i den här butiken typ.
Alltså det är mycket möjligt.
Två teorier.
Jag tänkte att de hade träffats på typ en dating site.
Exakt, det tänker jag också i och med att han ändå var så närvarande och, on the web som du brukar säga.
Lin Jun var också homosexuell.
Ja.
Fast men han inte hade berättat det för sin familj. Sådär. Men så det är ju fruktansvärt hemskt. Allt här. De kände ju inte varandra, det var bara helt slumpmässigt. Och den här Luca är ju då en fruktansvärd människa, om jag får säga det vad jag tycker.
Du får det. Det är din part.
Tack. För inte nog med att han har begått det här otroligt hemska mordet, men man misstänkte också och vet att han låg bakom filmer som publicerades på YouTube där han både plågar och dödar katter. Och han ska använda sig i det här plågeriet dammsugare och en orm. Vilket är så himla läskigt, för jag hatar ju ormar. Men han sitter i alla fall där han sitter.
Ja.
I finkan. Och i finkan så la Luca i juni 2015 ut en dejtingannons på en hemsida som matchmaker fångar med varandra.
Du skojar, har du hittat den?
Ja. Där han söker sin Prince Charming. Så här skrev han i sin annons. Seeking single white male, 28 to 30 years of age, white and in shape. Fortsätter. One who is loyal, preferably educated, financially and emotionally stable for a long-term committed relationship. If you think you could be my Prince Charming, send me a detailed letter with at least 2 photos. Så äckligt. Och annonsen plockades ner efter ett tag på Lukas begäran för att han hade hittat det han sökte.
Nej. Men gud, vet du, det kan ju också göra mig så frustrerad. Man bara, tänk vad mycket bra personer som inte, som vill vara ihop med någon, som inte hittar någon att vara ihop med. Däremot Luca Magnara, som är en person som utöver att han är en vidrig jävla person, alltså på alla sätt och vis, också är en sån jävla tönt.
Sån tönt.
Men visst är hela grejen typ att så här, varför han gjorde det här, varför att han ville vara någon.
Ja, alltså han, precis, han ville ha uppmärksamhet och är helt galen människa.
Ja, det är... Ah, det där fallet är verkligen...
Och det finns en massa så här övervakningsfilmer när han glider omkring i typ en svart peruk på flygplatser. Och du vet, när man ser filmer, övervakningsfilmer från hans hus.
Ah.
Det är så här, han går förbi en spegel. Och så här, alltså han är sjukt...
Vain.
Vain, verkligen.
Ah, cover guy.
Ja, jag menar det.
Jävla vad sjukt. Mm. Jag är så jävla glad att du...
Det finns, jag har massa länkar som vi ska länka sen.
Exakt, och det gör vi ju som alltid att vi lägger all info.
Ja.
All vår research-länkar. Ni vet ju hur bra vi är på research.
Exakt.
Men det är ju inte researchens fel om vi säger något fel. Det är ju för att vi är dåliga på att läsa.
Ja.
Men vi lägger allting och även bilder i vår Facebookgrupp Mord mot mord podcast.
Gå med.
Det är, jag älskar vår grupp. Mm. Folk är så jävla goa. Innan vi slutar så har jag eventuellt en story från en lyssnare som jag skulle vilja berätta för dig. Okej.
Okay. Ja.
Kommer du ihåg Tommy Alexandersson? Slaktaren från Enköping.
Ja. Mm.
Han som jag gjorde för några avsnitt sen som ju var, han var en sån person som var lite sassy mot vakter.
Mm.
Vi har fått en historia från en som har varit vakt i ett fängelse.
Yes.
Där Tommy Alexandersson har
suttit. Nej.
Jo. Hej, jag har en anekdot om Tommy Alexandersson som ni kanske uppskattar. Jag träffade honom på anstalt för låt säga 10 år sedan. Jag jobbade som vårdare. En ordväxling jag minns med glädje, vilket också är roligt sagt, är när jag gick över Stora gården, där han var. Och skulle genom en grind där det även fanns en körport för bilar. Och jag drog upp nyckelkortet för att öppna grinden. Tommy ropar: "Hörru! Det är nog bäst om du ber dem öppna stora grinden så du kommer igenom med det där breda arslet."
Gud. Vad fan?
Jag sa något snäsigt tillbaka och sen skrattade vi båda och fortsatte med våra respektive sysslor.
Gud. Väldigt kul.
Det är så kul att det verkligen var så här att det stod i artiklarna typ att han var verkligen sassy mot vården, alltså mot de som jobbar som vårdare typ. Och så är det bara att någon person bara: "Ja, han var det mot mig." Det
så jävla mig. Kul.
Mer sånt.
Alltså älskar det. Skicka här. Till mig också.
Skicka till Anna också. Alltså, vi
jag
ha...
gillar humor.
Men du du får GV-prins. Ja, 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 ja. Följ oss på Instagram. Du heter @Sandell Anna. Jag heter @KarinLondre. Vill ni önska falskt, skriv till oss i DMs där. Vi läser det även om vi inte hinner svara eller om Anna inte hittat sina DMs så kommer hon läsa det förr eller senare. Så gör det och så hörs vi.
Nu ska vi äta kräftor.
Hur är det kräftor? På med hatten, Anna.